Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk. Jag heter Andreas Kjellander. Så idag presenterar Mats Björk och jag ett samtal om ledarskap och omställning på jobbet. Och mer precis om att leda värderingsdrivet och hållbart i den här omstarten. Betydelsen av det här, både på ett personligt och kollektivt plan, tror jag är svår att överdriva. Vi lever verkligen i en värld av djupgående förändring. Här har vi bjudit in Helene Barnekow, en av Sveriges starkaste profiler inom ledarskap. Helene är vd för Microsoft Sverige och har en skatt av erfarenheter från ledande positioner i olika verksamheter i olika länder. Vi pratar om människan och tekniken och att leda i vårt nya arbetsliv. Vi täcker in ängslighet och mod, konsensus och innovation och gamla beteenden som vi nu ser komma igen efter pandemin. Vi diskuterar också det livslånga lärandet och hur allt det här kan fungera i vardagen. Hur som helst, det är alltid lika spännande att prata med Helene och vi hoppas att du gillar samtalet lika mycket som vi gjorde. Vi spelade in det här avsnittet på Binsow Business Growth Forum i Sundsvall, en nationell arena för framtidens tillväxt där målet är att stimulera nytänkande, tillväxt, gemenskap och framtidstro. Vi tackar Binsow som vi gör det här avsnittet i samarbete med. Och här kommer Helene Barnekow. Jag skulle vilja säga varmt välkommen till vår poddstudio, Helene Barnekow.
Tack, vad roligt att vara här.
Så roligt att ha dig. Jag spanade efter dig nu när du kom i taxin här. Så att jag tänker nu springa ner och så hugga det här innan du...
Jag kände mig välkommen.
Ja, vad roligt.
Ja, och sen är vi ju då på ett live-event nu. Och det är ju andra gången som du är med i podden, ska jag också nämna. Men vi är på ett live-event nu och sen så hälsade vi oss. Hur gör man då? Är det liksom en fist bump eller är det liksom en armbåge eller skakar man hand?
En bugning.
Ja, men nu känner jag till och med att hälsningarna har blivit hybrida på något sätt. Så att nu är det... Vissa liksom håller ju långa avstånd och andra kramar ju om en och andra tar i handen. Så att nu känner jag att nu får man... försöka läsa av situationen. Ja. Men det är konstigt för det sitter ju kvar på många sätt. Även när vi skulle ta bilden här så börjar man ju först ta avstånd. Mm. Och så kommer man på att just det, vi behöver inte ha en meter mellan oss på foton heller. Det finns ju massa lustiga foton från den här pandemitiden.
Ja, men verkligen.
När man står på jättestor avstånd.
Det fanns ju ett program på tv där som heter Inte okej förut. Där man visade liksom vad som tidigt innan man hälsade ska visa om man skulle ge en kram eller en handsmål.
Ja,
men just det. Ja. Det hade behövts nu så man verkligen liksom, med tidiga signalerna fram med handen 5 meter därifrån så att det inte
så
blir
konstigt. Så man ser hur, så man kan bestämma själv.
Ja, men tajma mognaden eller var man nu är i. Liksom.
Och det är ju som sagt, det är inte det enda beteendeförändringen under de här senaste 2 åren på något sätt. Så det är ju verkligen ett socialt experiment, hela den här grejen på något sätt.
Du, verkligen.
Välkommen tillbaka till Sundsvall också. Det här är ju gissningsvis inte första gången som du har varit här. Innan du blev vd på Microsoft så jobbade du som vd på Telia. Mm. Och jag kommer ihåg att jag såg vid något tillfälle när du klev av scen. Du var faktiskt magisk på scen och pratade om...
Åh, tack.
Ja, jag kommer ihåg att du pratade om egentligen kultur. Att digital transformation är faktiskt en kulturell transformation. Mm. Nu parafraserar jag. Har du ändrat uppfattning?
Nej, kanske man låter som att man inte tar in nya saker när man säger det så bestämt. Men om någonting så tänker jag har det blivit ännu starkare för mig. Mm. Vi jobbade ju jättemycket med det på Telia, för Telia var då så liksom historiskt långt levande företag och då är det ju jättemycket att förändra. Men om man tittar på det vi har gått igenom nu i den här pandemin som ingen kunde förvänta sig och man tänker på hur många organisationer och företag som vi nog alla både ser och jobbar med som kunde ha drivit en förändring tidigare. Mm. För man hade faktiskt tekniska hjälpmedel. Man hade redan Teams i sin organisation. Man hade massa olika förutsättningar för att kanske inte resa till varje möte och inte tvinga folk att köra till kontoret på måndag morgon klockan 8. Men man gjorde inte det förrän det kom en pandemi. Och det är ju kultur.
Japp.
När det man ska ändra faktiskt inte handlar om att man inte kan ändra, utan det handlar om att man faktiskt inte ändra, då är det ju faktiskt kultur och ledarskap som sitter där. Mm. Så jag har nog blivit ännu mer som en dåra betygad i pandemin att det är faktiskt extremt mycket det handlar om.
Mm. Vi pratade innan vi slog på här hur techbolagen haft väldigt mycket att göra under pandemin och att det här verkligen har varit skevt egentligen. Vissa har haft jättemycket och vissa har haft mycket mindre att göra. Och då nämnde du Teams. Och jag tänker också att ni har varit en infrastruktur här under pandemin som har gjort att liksom, samhället har funkat.
Ja.
Och nu ska du upp på scen här på Business Growth Forum. Vad är det du ska prata om där?
Ja, nej, det ska bli ett modererat samtal som ska bli jättespännande. För det är alltid roligt att göra dem. Men det kommer att handla mycket om det. Hur är tekniken möjliggöraren? Hur blir det? Hur driver vi den förändringen? Och vilka samarbete behövs för att fortsätta utveckla Sverige?
Mm.
För jag tror också att den man säger ju en väldigt, det kan jag ju oroa mig för. Man säger ju att samtidigt som att det går väldigt fort. Mm. Den här risken att gapet också ökar.
Absolut.
Mellan de som är med i den här digitala omställningen och de som inte är med. Och det är både på individnivå och i samhället som det är. Det får inte bli nästa klassklyfta på något sätt.
Nej.
Men det är också i verksamheter. Mm. Om man tittar på hur Sverige faktiskt har hållit tillbaka sin offentlig sektor. Inte på grund av de personerna som jobbar där i. Men att vi inte har utvecklat offentlig sektor och digitaliserat den.
Mm.
Medan om man tittar på en del företag som verkligen har accelererat. Och man ska inte tro att de klyftorna inte gör någonting bara för att det är offentligt versus privat. För det är ju samma människor som dyker upp i offentligt och privat. Så man kan inte dela sina tankar på det viset. Så att där tror jag liksom, det kommer vi säkert prata om idag, hoppas jag. För den där är en väldigt viktig fråga för Sverige.
Verkligen.
Ja, vi studsar ju vid den flera gånger. Alltså, och jag använder ju regel ett dåligt språk. Jag tittar på dig nu, Andreas. Jag brukar säga att institutionerna och offentlig sektor är ju pelare som håller upp en nationalstat. Och om de pelarna inte håller upp en nationalstat som har förflyttat sig, jag menar, då viker de här pelarna. Ja. Ser man det om man lyssnar på det här? Och det är väl den liknelsen jag försöker göra. Och som sagt, det blir sjukt viktigt.
Ja, det blir sjukt viktigt. Och det handlar ytterst om, tror jag verkligen, om vilket samhälle Sverige ska vara. Både hur konkurrenskraftig man är och vilken livskvalitet man kan skapa för sina medborgare. Och den kommer alltid jämföras med andra länder. Så när andra länder racear upp på den där listan med en digitalisering av offentlig sektor och vi flyttar oss neråt varje år, så är det precis som du säger. Jag tror att den effekten skulle jag ta på väldigt stort allvar om jag var politiker.
Jag ska göra ett svep till på den där. Jag tycker om man pratar med individer inne i offentlig sektor så finns ansvarskänslan, sense of urgency finns där, verktygen och liknande. Så det är något lager någonstans då på regleringsnivån.
Exakt.
Som det inte riktigt har satt sig än.
Ja, men jag håller helt med. Alltså, vi träffar ju så otroligt många duktiga ledare och medarbetare inom offentlig sektor, så det är inte mitt orosmoment alls.
Nej.
Och ibland när jag ska förenkla så brukar jag säga att det handlar om tre saker. Det handlar om människan, tekniken och policymaking.
Mm,
och det är ju det här med regleringar. Mm. Och policymaking har ju inte hunnit med. Och dels måste det hinna med. Och sen så ska man ju helst vara i framkant på det också.
Yep.
Om man vill vara i framkant på viktiga frågor som digitalisering, hållbarhet, sjukvården, utbildningen, så måste den också vara i framkant. Och där har vi ju istället, tycker jag, genom att vi inte har anpassat och gjort någonting, så skapar vi ju en ängslighet i hela samhället. Då blir det en ängslighet, vad får vi egentligen göra?
Yep.
Får jag egentligen använda Teams eller Zoom eller någonting för mina patientmöten?
Mm.
Nej, det vågar man inte göra det imorgon. En del vågar och säger bara, vi måste göra det här. Vi kan inte lösa. Vi kan inte vara så rädda för lagstiftningen att vi inte räddar liv först. För det här handlar ju faktiskt om det när
Absolut.
Man tittar i sjukvården. Men den här ängsligheten har man då skapat genom att man inte har tagit den här lag- och regleringsfrågan och faktiskt visat att man vill stödja. Så att jag känner inte att det finns brist på kraft av vilja förändring inom offentlig sektor. Jag träffar dem varje dag, utan jag tror det är precis den frågan.
Vi har ju pratat om att dra igång ett policylab där. Mikael Dahlén hugger på den idén. Han vill starta det på Åland, tror jag.
Ja.
Han pratade.
Ja, spännande. Det låter jättespännande.
Ja, verkligen också att testa. Varför
verkligen?
Ska vi inte kunna
varför
med
inte
det?
Testa det? Nej, det är ju jättebra idé.
Absolut. En annan tanke jag har är ju, apropå din närvaro här, du skrev ju också en bok innan pandemin, ja, som heter Restart. Det är synsk, ja, i den här. Det här kunde vi såklart inte veta. Men den här boken känns ju mer aktuell, tycker jag, än någonsin. Alltså liksom, det värderingsstyrda ledarskapet och liksom att hantera djupgående förändringar och vara kommunikativ. Du fick ju testa ganska mycket av den här boken under pandemin. Hur har liksom, dina tankar och erfarenheter kring omstart nu då?
Ja, nej, men det är verkligen som du säger, vi hade ju förstås ingen aning om att det här skulle kunna hända när jag satt och skrev på den med Nina Pettersson. Men restart, har man väl aldrig använt ordet restart eller omstart så många gånger som man har gjort det senaste året. Nej, men många av de sakerna som jag pratar om där, och du börjar med det med kulturfrågan, det har ju nästan bara blivit mer accentuerat. Mm. Och om man tittar på en del av de sakerna som jag... Den boken handlar ju egentligen om min... Jag på något sätt har hittat en modell hur jag hanterar det när man ska göra stora förändringar. Ja. Och som börjar väldigt mycket i att skapa tydlighet från organisation i visionen och varför. Mm. Hela tiden komma tillbaka till varför man gör det. Att se till att man förstår förändringsplattformen, att man förstår varför man ska dit och att man förstår sin North Star. Och jag tror de bitarna, och sen väldigt, väldigt mycket fokus på det jag kallar både kundbesatthet och medarbetarbesatthet och hur kommunikationen är så viktig för det. Och är det någonting som jag tänker, jag hoppas att den här organisationen har tagit med sig nu, det är ju hur mycket man måste jobba med kommunikation när man ska ha med sig medarbetare på detta. Och det är inte heller bara en statisk kommunikation. Det är inte så att om jag bara skickar ett mejl en gång i månaden så fattar de väl. Det är inte det.
Nej.
Utan det är verkligen en tvåvägskommunikation. Det är väldigt mycket lyssnande, empatiskt lyssnande i det. Och nu när många medarbetare har suttit hemma och jobbat i 18 månader, att bara den här empatiska kommunikationen och förstå hur folk mår och vad man behöver, alltså den är ju jättestor. Så jag känner att jag hoppas att vi alla har lärt oss jättemycket de här månaderna, och sen så kanske jag hade turen att vissa saker jag behövde mer av nu, det passade liksom in i den kanske ledarskapet som jag ändå trivs med, men behövt fokusera mycket, mycket mer på vissa delar än vad jag gjorde tidigare.
Men det blir intressant. Snabbt gräv där då. Mycket som är intressant. Jag ska inte säga bara specifikt det. Men förra gången som du var med och pratade med oss på podden då, det blev ett väldigt populärt avsnitt, och mycket feedback kom ju just kring ledarskap. Vi pratade väldigt mycket ledarskap då. Jag är väldigt nyfiken. Hur känner du själv då på tiden på Microsoft? Det är ju en annan organisation än Telia. Hur har liksom, är det någonting som du accentuerar extra? Hur har du utvecklats själv? Har du hittat något nytt? Liksom?
Ja, nej, men det gör man hela tiden. Mm. Och innan Telia så var jag ju på ett annat amerikanskt bolag. Då satt jag på huvudkontoret i Boston för det bolaget. Så det var också annorlunda än att vara nu är jag en amerikansk organisation igen. Men jag är ju i ett land och inte på huvudkontoret. Så det finns många olika aspekter här. Nej, men jag tror att en aspekt som jag verkligen vill lyfta, som jag känner att Microsoft har verkligen, att man går så i bräschen för det, och jag har lärt mig massor själv för hur jag bygger in det i mitt ledarskap, det är ju lärandet.
Ja.
Och det är också någonting som vi har behövt verkligen accentuera i den här, jag ska bara ta en liten omväg, men när jag åkte hit nu så fick jag i min pushnotis så fick jag en sån här att hälften av alla medarbetare som förlorade jobbet har inte blivit erbjuden en utbildning av sina arbetsgivare nu under covid-19. Nej. Vilket ju är helt galet. Mm. Men den andra sidan är ju också att man inte ens skriver någonting om hur mycket medarbetarna själva har tagit initiativ för att hela tiden lära sig. För det finns ju en uppsjö av gratisutbildningar på allting. Men jag skulle säga att det är ju en av sakerna jag verkligen har lärt mig på Microsoft, både hur avgörande det är, för här, nu pratar vi med ett bolag som är så otroligt långt fram i tech, så att det kommer nya saker varje dag. Varje dag så kommer det någonting nytt som jag skulle kunna och behöva lära mig. Det kan man inte ta till sig alls, man får ju ändå välja. Men hur man får in det både i sitt ledarskap och i sin egen tid, den har jag blivit mycket, mycket mer uppmärksammad för. Som ett exempel så när jag klev in så började vi lägga in learning blockers på fredag eftermiddagarna.
Ja, snyggt.
Så ligger två timmar där. Mm. Och i början då, för att vi skulle sätta sig i kulturen, så pratade jag jättemycket på varje månadsmöte när hela företaget var med, så pratade jag om vad jag själv hade gjort och vad jag hade själv använt min tid till och vad jag skulle göra och sådär. Det gör jag inte alls lika mycket nu, för att nu har det satt sig i kulturen. Nu kommer vi tillbaka till kulturen. Mm. Någonting som sätter sig i kulturen, det blir ju ett beteende.
Mm, verkligen.
Så jag kan, av de 50%, det skulle aldrig vara en Microsoft där som var av dem som kände att de inte hade fått utbildning eller haft möjlighet till utbildning.
Nej.
Och den här tror jag är en av våra viktigaste frågor faktiskt.
Jag tror den nyckeln där som du säger också, att lägga den i blocket, för det blir också på något vis prompten. Den här som jag är fascinerad av, BJ Fogg heter han. Mm. Han pratade där att vi måste vara motiverade, vi måste ha en förmåga, det vill säga att vi också kan ta till oss där, och så måste vi ha den där prompten som faktiskt bara, ja men nu var det dags.
Nu var det dags,
absolut.
Ja, precis. Ja, den tror jag är jätteviktig, och speciellt när man ska skapa ett nytt återkommande beteende. Det är som att gå och träna när man har liksom tappat sin träningsmoment.
Det har aldrig hänt.
Det har hänt mig. Och då ska man igång igen. Och ligger inte bokningarna där, så kommer man inte iväg. Det händer ju massa. Och så är det ju med jobb också. Det kommer ju alltid finnas några andra samtal att göra. Några mejl att rensa bort. Någonting att göra kommer ju alltid finnas. Så jag tror man måste in med den här prompten där. Och sen tror jag att man kan... Nu har vi ju haft den i 3 år i princip, men jag tror att liksom, nu kan man ju känna så här att nu måste jag, det har hänt så otroligt mycket på security området. Mm. Nu måste jag in och läsa på där. Alltså, nu känner jag att jag räcker inte, men då börjar det sätta sig. Mm. Och den tror jag man ska som företag och organisation faktiskt komma till. Och där, om man får lägga till en sak till på den, så tror jag att oavsett vilka jobb man har, vare sig man är sjuksköterska eller man är lärare eller man jobbar på, till och med på ett Ericsson eller var man jobbar, så tror jag alltid man ska tänka att man ska bygga på med ny kunskap. Mm. Man behöver också, som i vissa yrken som inte alls har något med teknik gör, man måste lära sig en viss nivå av teknik.
Mm.
För då kommer man att se möjligheter hur man kan förändra sin egen arbetsplats i och med att man gör det. Så jag tror den cirkeln kring lärande skulle jag säga.
Jättebra.
100% medtal. Det är ju ett tema, det kommer igen lite grann, Andreas, som tema. Slår man an en liten sträng av oro på det, kan man säga att halveringstiden på kunskap går ner, nu kan jag inte räkna.
5 år tror jag. Ja, det diffar ju på yrken då, tänker jag.
Men just utifrån, om vi flög in i det här liksom seklet med föreställningen om att man är klar efter man har gått på liksom någon form av akademi eller liknande, så är det ju snarare så att det är ju det enda man har gjort då är att skapa förutsättningar för det här, alltså fortsatta ständiga lärandet.
Exakt. Och precis som sagt, så tror jag.
Och det jag hör egentligen från dig, det är att du faktiskt, man ska skapa det där utrymmet som ledare i vardagen för sina medarbetare, för att faktiskt då få till det där själv.
Jag tror man, precis, jag tror att man måste skapa, som ledare måste man skapa utrymme för det, visa att det verkligen är viktigt, att det är på min agenda. Och sen så måste man, det måste vara ens egen drivkraft. Det är precis som att gå och träna på gymmet. Mm. Alltså, ingen annan kan göra det åt det. Man kan inspireras av det och allting, men man måste själv hamna i det här att det är spännande, skapa den här nyfikenheten, och att man själv inser att det är så bra för en. Så oavsett om man ska vara kvar på det företaget, man ska vara på en helt annan organisation och jobba, så kommer det vara precis det som kommer göra att du kommer också kunna välja faktiskt.
Det mest intressanta där, och det här behöver man liksom inte svara på, men det är bara en reaktion. Det är så, för jag tycker då, jag anser ju oss tre som sitter här, att vi är kunskapsarbetare. Så i någon bemärkelse finns kunskapen inbyggd liksom i vardagen hela tiden. Men väldigt många är ju då inte det och inte identifierar sig som det. Så där blir det intressant hur man då injicerar naturligt kunskapen in i det. Och som sagt, det här behöver man inte ha svar på, men den tål sig att klura på.
Jag kan ju inte låta bli att kommentera då. Nej, men det är så otroligt bra. Jag bara får ta ett exempel som har faktiskt frustrerat mig ganska länge. Och en del har hoppat på det, men en del har nog tyckt att jag har varit för långt fram. Men om man tänker på butiksstöden som man nu har oroat sig för, det oroar vi oss alla för, och det är en massa jobb som försvinner, och vad händer med stadskärnorna? Det finns massa effekter på det här. Fastighetsbolagen, och, ja, men det finns massa effekter. Och länge har jag tittat på det här fenomenet och tänkt att hur kan man som ledare inom retail inte ge sina butiksanställda samma verktyg, samma utbildning, samma data att luta sig mot som man gör i e-commerce.
Yep.
Annars tar man ju själv död på den kanalen som kanske är en av de största lojalitetsbärarna man har haft och så största varumärkespositionering och så vidare. Mm. Och då kan man säga som bransch att man har varit otroligt långsam. Mm. För det finns nästan inga butiker man går in i idag som har samma sköna upplevelser som man har om man väljer en bra online-kanal. Nej, där man tittar på att med den där snygga bruna jackan köpte du förra gången. Mm. Det här skulle passa jättebra till. Mm, just nu har vi erbjudande på den. Eller du är en så lojal kund så att det är bara du som får det erbjudande till exempel. Och det finns massa saker man kan göra som de som är duktiga online gör idag. Mm. Och sen har vi inte fört ut det i den kunskapen i. Nej, det hade man ju, det hade inte, den tekniken har funnits så länge som helst.
Ja, samma sak där.
Samma sak.
Ja, verkligen. Jag tycker det är jättespännande som vi är inne på där, ska vi säga, hybriden då mellan digital, fysisk och grön skulle vi väl lägga till. Liksom,
just det, verkligen.
Vad ser du för krav? Hur har kraven på dig själv liksom förändrats, tycker du, som ledare i den här triaden?
Mm. Ja, nej men verkligen. Och det är ju helt rätt, Andreas. Den där gröna perspektivet i detta och som jag också hoppas att vi hoppas så mycket att vi nu har lärt oss av den här tiden. Och, och nu vet jag inte hur det ser ut i alla städer i Sverige, men jag vet ju hur det ser ut i Skåne, i Malmö-Lund-regionen när alla ska köra till jobbet, och jag vet hur det ser ut i Stockholm. Mm. Och den här tanken har jag tänkt hur många gånger som helst, eftersom nu Microsoft länge har jobbat med det vi kallar nya arbetslivet, så vi har haft en flexibelt arbetsliv länge. Men jag tänkte den här tanken hur många gånger som helst. Hur är det möjligt att vi vill att våra medarbetare ska lämna hemmet, sätta sig i en bilkö, påverka miljön så mycket för att sätta sig på ett skrivbord och göra exakt samma sak när man kommer dit. Mm. Klockan 8 när alla andra kommer dit. Mm. Hur är det möjligt att vi tänker så 2020? Mm. Och så tänker vi om vi gör det här verkliga kollektiva viet. Och det är ju, och de här exemplen finns ju hur många som helst när det är kopplat till hållbarhet. Så då hoppas jag ju att, jag tror inte alls på kontorstöd. Jag tror absolut vi vill ha kontor. Vi är människor, vi vill träffas, innovation, kultur, samarbete. Mm. Men jag hoppas ju verkligen att ledarskapet tar till sig att det där kan vi verkligen inte stå för. Det skulle faktiskt inte behövas antagligen. Om man tänker att det finns vissa som måste köra in. Jag har mina tider som läkare, sjuksköterska, dela ut brev, serviceyrket. Man måste ju vara där. Och ibland har jag ett kundmöte som är precis i den tiden som jag verkligen måste lägga där. Men om jag kan planera min tid, varför skulle jag planera den tiden så att jag påverkar miljön på det här viset? Och det finns många sådana frågor, och då är det en kombination av teknik, människa och plats som vi behöver få ihop. Då behöver man också faktiskt komma in på sådana frågor som självledarskap och inte på att det är ett format som man styr från toppen.
Men det är otroligt intressant. Alltså, för vi kommer förmodligen kunna reagera i ett senare samtal på podden om hur det blev. Men just nu är det liksom defining moment. Liksom, för begreppet hybrid finns ju med oss i vardagen hela tiden. Och vi ser lite olika vägval för verksamheter. Typiskt kunskapsarbetande verksamheter, men Microsoft, där finns det i regel då redan en uttänkt flexibel idé. Medan vi har ju sett skrämmande exempel nu, Andreas, liksom kompisar och bekanta som då alltså blir tvingad tillbaks till någon old school idé om hur det här ska gå till. I don't get it. Alltså, det är väl en ledarskapsgrej. Jag vet inte om det finns någon fråga i den här. Det är mer en reaktion. Liksom.
Jag tänker också att jag har också fått det från kunder och sånt här som man blir förvånad över när man har flyttat sig, såna här frågor som att hur ska jag veta att man jobbar? Hur ska jag veta att man inte är på golfbanan om inte de är inne klockan 8 och sådana här frågor? Som man blir ganska förvånad över. Är det den typen av jobb så blir man förvånad över att det är. Och jag, alltså någonstans så har jag känt, och det har jag nog debatterat någon gång tidigare när vi har pratat, men att man sitter i ledarskapet sitter man ganska mycket kvar i de här gamla teorierna som egentligen grundades på Taylor-tiden, tänker jag. Det här som ju var gjort för ett fabriksband. Att man skulle kunna klocka in och ut folk och dela upp tiden på ett sätt som styrdes därifrån. Och sen så har vi flyttat oss på en plats som det är en annan planet ifrån det egentligen. Och därför helt annat ledarskap. Och hela tiden så tänker jag så här, det handlar ju hela tiden om att få människor att kunna göra sitt bästa. Mm. Och göra sitt bästa för att man ska leverera på den affär man har, eller den verksamhet man har, eller vad man nu har lovat att man ska leverera på. Och det är de två som ska connectas hela tiden, verkligen. Tänker jag.
Ja, för tänker, spolar vi tillbaka då i historieböckerna, då är defaultläget att jobba hemma på gården.
Ja, just det.
Det andra är bara att hitta på. Då. En, ska vi säga, en till trend, eller vi snappar upp att det finns en koppling mellan vår liksom, förmåga att samverka här i Sverige och i alla fall den ledarskapströja vi har haft inom innovation, teknik och liksom, hållbarhet. Vi är lite så här nyfikna att ta tempen på dina tankar även här kring, liksom, kring samverkan. Mm. Vad är det viktiga, vilka viktiga samarbeten behöver vi få till nu?
Det tror jag är jättebra saker att spana kring. Och jag tror ju att två superkrafter som Sverige har, tror jag, är ju, det är ju innovation. Verkligen. Det är ett litet land, tittat ut och tidigt, haft global konkurrens tidigt, drivkraft att vilja göra saker, och det har drivit innovation och vi har haft teknik och så vidare. Och det andra är ju samarbete.
Ja.
Man är ju i Sverige och Norden. Jag har ju bott många år i USA, jag har också bott många år i England. Man är ju väldigt vi gillar ju lagsporter. Mm. Vi gillar att vara i team, vi gillar att vara en del av någonting, vi gillar att prata i vi-form.
Ja.
Alltså det finns många saker.
Verkligen.
Ja, men vi gör verkligen det, och det finns ju kulturella saker som jag tror är så bra egenskaper just nu. Mm. Den som jag ju då brukar varna lite grann för att inte det ska slå över i konsensus.
Nej.
För
precis.
Den jobbar ju emot oss, för då blir ju allting långsamt, och i en värld som egentligen går fortare. Så att verkligen få kraften i vår samarbetsförmåga och se till att vi har ett ledarskap så man inte hamnar i konsensuscyklar för länge.
Nej.
Man kan köra en så att man får med sig alla, men sen så ska man inte köra tre till.
Nej.
Det händer ingenting. Plus att det här innovationen har urvattnat. Så jag tror den tror jag är. Men jag tror att vi har, och jag tror att när jag började jobba för länge sedan på Ericsson och så vidare, då fanns ju inte startup. Startup fanns ju inte riktigt. Nej. Alltså det var ju väldigt mycket, var man ingenjör så jobbade man på Ericsson, Atlas Copco eller ASEA hette det väl då. Och sånt där. Och var man ekonom så jobbade man inom bank eller läkemedel eller snabbare eller konsumentvaror. Och det var ganska uppdelat. Nu finns ju den här startup-communityn som är fantastisk. Och där finns ju mycket samarbete och samverkan som är viktig. Jag tror samverkan mellan stora bolag och mindre bolag händer mer och mer. Jag tror mycket av det vi pratar om, grön omställning, hållbarhetsomställning, kommer ju från de här samverkan.
Mm,
och stora jättar inser att vi måste vara med. Om inte vi är med och tar ansvar för detta, så kommer vi kommer inte rädda den här planeten.
Nej.
Och många av lösningarna finns i de mindre bolagen. Så den där samverkan är ju jätteviktig. Och den känner jag att den händer mer och mer. Mm. Det som jag tror är den tredje, där vi har lite ängslighet komma in, det är ju att offentlig sektor är med i samverkan.
Ja.
Vi ger dem möjlighet att vara med i samverkan på ett annat sätt. Och då kommer vi tillbaka lite grann till den här upphandlingar och ängsligheten och varför vi egentligen gör och så vidare. Men där behöver man, tror jag, knyta ihop säcken mycket mer. Och speciellt när man pratar om de här viktiga omställningarna som handlar om hållbarhetsfrågorna, inkluderingsfrågorna i samhället och så vidare. Så jag tror att det finns mycket mer att göra. Och sen så börjar vi också bli bättre, tänker jag på, för att när jag flyttade hit till Stockholm för 7 år sedan, så kände jag att allting handlade om vem som hade postnummer runt Stureplan. Det var de som samverkade.
Precis.
Och den tror jag också faktiskt att digitaliseringen kan ha hjälpt till med. För att vi har ju våra kluster runt om. Det finns ett kluster runt om Sundsvall, Luleå, Göteborg, Malmö, Stockholm.
Precis.
Men de skulle vi behöva, där skulle vi behöva liksom sammanföra med, tror jag. Mm. Och då kan det hjälpa att man blir mer van att jobba digitalt, att man hittar varandra utan att man måste resa och så vidare. Men där tror jag också finns en möjlighet att komma igenom dem.
Otroligt intressant. Vi skulle vilja fortsätta med det här samtalet till igen, men du ska faktiskt upp på scen.
Och det får bli del två.
Det blir dålig stämning då direkt. Om inte vi. Men en sista sån där liksom samverkansfråga, en snygg krisp ändå, ingen press på dig. Men sist sa du faktiskt, go out and make unexpected friends till oss. Och liksom, det har ju vi försökt, Andreas. Vi får ju inga kompisar då, men vi försöker. Nej, men så om man tänker sig, du är ju på ett event här som det är väldigt många potentiellt oväntade kompisar. Mm. Är det någon speciell kompistyp som du söker?
Ja, men exakt. Och det här gör jag fortfarande. Jag tar de där mötena. Min assistent blir förtvivlad ibland för det är helt fullt i min kalender. Men jag tar de där mötena som inte jag vet vad som ska hända med de mötena. Nej. För det är ju ett sätt att lära sig och man inte vet vad det är. Nej, men jag ska ju bland annat vara på scen med Halldors vd och Sara, som jag tycker är fantastisk, som jag har träffat tidigare. Så att jag skulle tycka att det var jättekul att få lite nya sådana kompisar här som jag inte känner till faktiskt. Nej. Och Sara var en av de första jag träffade när jag gick in i den här rollen. Hon är ju jätteduktig, så hon är ju en förebild. Hon känner säkert flera här.
Ja, och roligt att lyfta fram ett sundsvallsföretag här, tycker jag.
Ja.
Jättekul.
Ja, men det är jätteroligt. Verkligen, så det hoppas jag nu när jag är här.
Stort tack, Helene. Det har varit en ynnest. Jag hoppas att konversationen fortsätter och att det går bra för dig på scen här idag. Nu då.
Tack så mycket.
Tack.
Roligt att vara här. Tack.